Det är tråkigt om jag inte får döma i VM för att jag har sagt något dåligt i podden.
En podcast från Sportbladet.
Nilla Fischer, Caroline Seger är några av stjärnorna som åker till VM. Och nu ser jag ett leende på andra sidan här mitt emot mig för Pernilla Larsson. Du också representerar Sverige i VM som domare. Hur känns det?
Det känns overkligt faktiskt. Speciellt så här, jag ler när du rabblar upp de namnen. För de känner man ju lite så här att kanske att de står för en någon klassisk del av damfotbollen på något sätt. Känns lite häftigt faktiskt att få då nämna sig ihop med dem.
Om de står för en klassisk del, vilken del står du för då?
Nej, men jag tänker att de där är många som känner till och de har varit med länge allihopa och är på något sätt representanter. Så skulle man visa upp de korten så skulle väldigt, väldigt många veta vilka de var. Vilket är häftigt. Domarna är inte så ofta folk vet vilka de är. Vilket kanske är bra. Det beror lite på, men ofta kanske fokus hamnar på domarna om det inte blir så bra.
Nej, precis, du kan ju bli väldigt känd.
Ja precis.
Om du då till exempel blåser en straff i finalen och när alla säger att det inte är straff, då blir du hyfsat känd.
Ja, då blir man ju känd kanske. Och annars är det, brukar vi ju säga att det är ganska bra att inte vara så känd. Så det är bra.
Om vi nu ska lära känna dig då lite grann, vad kan du berätta om dig själv?
Jag är 38 år. Jag är från lilla Trollhättan som ligger lite norr om Göteborg.
Fotbollsnäste, Blåvitt.
Ja, det har varit lite mycket fotboll där. De hämtar, jag har precis hämtat lite talanger därifrån. Just idag är väl inte fotbollen så stor. Alltså det är framförallt herrfotbollen då som de har hämtat talanger ifrån. Idag är det division 2 som högst på herrsidan, så det är inte så jättehögt. På damsidan kommer det liksom inte riktigt högre än division 2. Förr i tiden var Trollhättan typ i SM-finalen, Yxabäck och såna här grejer var. Så vi har haft en bra tradition med damfotboll också. Vilket tror jag faktiskt lite grann kanske har fostrat mig också på den tiden när man spelar fotboll. Mm. Fotbollsbakgrund, spelat, började som 6-åring. Spelat tills jag blev 26 ungefär. Samtidigt som jag dömde lite grann på de sista åren där. Började spela med killarna i ganska många år. Man känner sig alltid som 80 år när man säger det. Som liksom barn här. Va? Fast ingen tjejlag.
Var det hemma tjejlag också? Det är på din tid, mamma.
Ja, på din tid. Men så var det på din tid, mamma. Ja. Och var väldigt, jag var nog väldigt intresserad. Sådär, så att, spela med killarna ett tag. Och sen så har jag spelat till typ 2 damer som högst. Och började döma 97.
Mm. Det är också ganska länge sedan.
Ja, det är ganska länge sedan nu faktiskt. Men var då inte så där superseriös i början. Jag hade nog inget mål med detta. Jag halkade in i det och sen blev det väl lite mer på allvar. Sen slutade med fotbollen 2002. Så ser det ut för mig. Jag har 2 barn. En 6-åring och en 9-åring. En man, ett hus. Som jag försöker hinna med. Mannen, barnen och huset försöker jag hinna med. Det är väl så det ser ut hemma ungefär.
Och sen jobbar du deltid eller vad kan man halvtid? Ja. För du är ju professionell domare men på halvtid, va?
På halvtid, ja. Jag är halvtidsprofessionell sen september 2013. Och i övrigt så är jag dietist, eller rätt sagt jag är dietist och jag föreläser. Det är just det jag gör just nu. Jag har inga patienter så, men jag föreläsa på de resterande 50% kan man säga. Vilket är ganska bra att kombinera, för att där kan jag styra mina tider väldigt bra själv.
Men kan det bli så där då att när du ska döma ett lag så helt plötsligt ser du, nej, hon har nog lite för lite underutsvett. Hon har tagit slut här i 8:e för hon har inte ätit, eller glykogendepåerna inte tillräckligt
fyllda. Precis, de är inte
riktigt
fyllda. Nej, inte de. Men däremot så kan man ibland klura, alltså det är ju nog någonting man bara har med sig. Men man kan ibland klura när man är på ställen med sina domarkollegor och tänka så här, hur i hela filmen ska hon kunna orka när hon äter så här? Det kan, jag vet ju inte alls vad hon äter resten av dagen. Men ibland när man liksom har matcher tillsammans med folk från andra länder och så här, så man tänker, men herregud, äter hon ingenting på hela dagen? Liksom, hur ska detta gå? Det är väl den kopplingen jag har liksom, som man får med sig. Men, och att jag är sjukt När jag säger matfixerad nu så låter det ju inte alls bra. Men nej, jag tänker mer att jag är tidsfixerad.
Okej, okay. Lite skalman så.
Ja, absolut. Och plus att jag, det finns ju bara med mig, så det är ingenting jag måste tänka på. Men det är ju väldigt så här, när man ska planera sina resor och så här, nu ska vi se, när äter jag, vad äter jag. Sen är jag inte, alltså, sen är jag absolut inte mer noga än någon annan. Absolut inte, jag är nog väldigt, väldigt vanlig. Mer vanlig än en vanlig människa, tror jag. Så jag äter ju allting så, men just att, det finns alltid med som en faktor liksom.
Men du, vad gör du då i halvtidspausen? Vad fikar du då?
Nej, då fikar jag inte. Och det är också spännande, för på väldigt många arenor fortfarande så är det ju så att de som tar hand om domarna är inte de som tar hand om lagen, vilket gör att det man får in i domaromklädningsrummet, det är ju inte det som lagen skulle vilja ha. Kanske lite bullar, kanske lite det ena och det andra och så här. Någon gång så har vi skojat om det och liksom gått och lagt det, eller gått till tränarna för lagen och sagt, kan inte du bara ställa in det till tjejerna? Och då skojar jag, skrattar de väl sen. Jag skojar väl. Nej, för det här var vad jag hittade i mitt omklädningsrum här liksom. Men det, så är det ju när man är kanske lite skadad också, men då ser man väl till att ha med sig lite grejer själv lite.
Vad har du med dig då?
Det kan vara banan, det kan vara någon energidryck som man tycker väl, eller inte en energidryck men en sportdryck som man tycker om, eller som man tycker funkar och sådär. Annars är det jag är inte så himla. Kan funka lika bra med vatten och banan liksom. Men jag ser väl till att det finns någonting i alla fall, så kan man säga.
Ja, och det kan väl vara bra, för hjärnan drivs ut av kolhydrater, va?
Det är det den gör, va?
Och du måste tänka klart.
Ja, precis. Och jag tänker att om jag springer ungefär kanske 12 kilometer på en match, så har jag, utan att klura på detta, så har jag tagit slut för länge sedan, om jag ska vara ärlig. Och slutet av den matchen så blir det inte besluten så jättebra. Oavsett hur mycket jag kan springa så kommer de ändå inte bli så bra. Så att, visst är det så?
Precis, det är ungefär lika mycket som en mittfältare springer, va?
Ungefär. Vi har väl kanske inte riktigt samma mönster på våra löpningar, kan man säga. De är ju kortare och intensivare. Vi har ju också några maxlöpningar, eller ja, det kan ju bli några maxlöpningar. Men vi har ju mer rörelse hela tiden, fast den blir kanske lite långsammare i snitt då. Så kan man tänka. Och väldigt mycket baklängeslöpning, sidledslöpning, lite sådär då.
Precis, det klär såhär baklängessteg. Ah, det är ni duktiga på att ta
älgakliv
baklänges. Ah, fick jag en bild. Kan man se vissa domare, och här kanske väldigt långa manliga domare, att de kan ta otroliga kliv baklänges.
Ja, ah, verkligen.
Tränade baklängeslöpning.
Ja, det gör jag faktiskt. Fast det här är roligt, för att när jag började i september 2014 så började jag träna seriös sprintträning. Och när han killen som hjälpte mig med detta, han sa att vi skulle köra baklängeslöpning. Och då tänker jag gillar att vara bra på grejer, va? Och jag var inte så himla bra på den här sprinten, men där tänkte jag, nu har jag min chans. För det här kan jag. Nej, jag blev totalt sågad, det var ju fel. Så det finns ju också bra och sämre sätt att springa baklänges. Det sättet som han hade var snabbare, men man ser otroligt mycket lökigare ut när man springer. Så att men det var ett bra sätt att träna för att bli bra framåt.
Okay. Men har du ett snyggare sätt nu till VM då?
Vi får väl se, vi kan väl låta de som lyssnar på detta bedöma det.
Ja, precis. Vi får göra en omröstning sen. Vi sprang hos snyggt baklänges.
Vem springer snabbast baklänges? På skoj har vi haft någon sån tävling också på en FIFA-samling. Jag tror det var i Costa Rica senast på U17-VM. Då körde vi på någon träning vem som var snabbast baklänges. Och så fick också folk betta lite vem de trodde var snabbast här.
Ja. Vem var snabbast då?
Nej, jag var tvåa faktiskt. Ja. Det var nog en av instruktörerna som faktiskt var snabbast, men det var också han som tog tag i den här leken, så han visste väl att han var snabbast.
Då var det du som var snabbast.
Ja, men det vill jag ändå säga. Ja. Om ingen annan vill säga något annat.
Så tar du
det. Då tar jag den.
Du, berätta här nu då. Ni är 29.
29 domare.
Som åker dit.
Yes.
Och alla får inte döma. Och nu pratar vi ju några veckor inför. Och låt säga att den här podden kommer ut precis innan. Om jag nu har fått reda på vilken match du ska döma då. Så får jag berätta det. Men... Finns det risk att du inte får döma något?
Ja, det finns det. Inför så vet alla att det är... Man vet hur många från varje... Det heter ju konfederation, UEFA är ju vårat då. Och då vet vi att det är 9 stycken uttagna och att en kommer vara fjärdedomare då, bara fjärdedomare. Det betyder ju att man får ha väldigt, väldigt många matcher, men man kommer inte vara inne på plan. Om det inte händer någonting eller så. Men ända fram tills vi startar igång den 6 juni så kan det också hända saker. Folk kan bli sjuka, alltså folk kan bli skadade. Så att för att alla ska vara maximalt tränade för att åka, så har de inte meddelat vem som kommer vara från UEFA då. Eller inte från någon. Så alla åker dit med viljan att döma det största evenemanget på damsidan liksom. Och sen får vi väl reda på när vi kommer fram nu vem som kommer vara fjärdedomare.
Vi träffades ju på vägen upp hit till Stockholm när vi sitter idag faktiskt. Vi åkte samma flyg, visste vi inte om.
Nej.
Vad sa du då? Man vill ju inte göra en...
Nej, man vill inte göra en Martin Hansson. Jag vet inte om det är ett vedertaget uttryck. Nej. Men det var ju inte riktigt samma då. Men Martin fick ju förmånen att åka på ett VM, men fick inte döma någon match. Alla såklart som åker dit vill ju döma. Sen får man väl ändå säga så här, att bara att vara en av de 29 bästa i världen är väl klart att man är, alltså man, det är ju ära bara i det. Och att få ens vara så nära ett VM trodde jag aldrig att jag skulle hamna. Så att det är klart att oavsett hur det blir så kommer det ändå vara fantastiskt att få vara en del av det. Och efter att man då, jag förmodar att man bryter ihop och kommer igen. Och sen gäller det att jobba ihop med, som fjärdedomare får man jobba ihop med olika hela tiden. Och då gäller det att jobba för sina team där man är liksom, så bra som möjligt.
Men alltså, blir man inte uttagen bland de 9, eller blir man uttagen som reserv, då är man fjärdedomare mästerskapet igenom, om inte något
skadar. Om inte någonting händer, ja, precis. Mm. Eller om det skulle vara så att det är någon som gör ett gigantiskt misstag, eller det kan jag tänka mig att det skulle kunna bli bortplockad och att man då får gå in istället. Men så brukar det gå till. Men det händer också att folk blir skadade. U20 VM i Kanada förra året var en italiensk domare som drog knät. Och då fick den fjärde domaren som kom från Europa hoppa in. Och hon dömde en semifinal. Så att, så kan hända.
Men vi utgår och hoppas och tror att du får ge dig in i leken från början. Har du funderar du barnen om vilka matcher? Alltså, har du någon drömmatch som du skulle vilja...
Alltså får man säga dröm, alltså eftersom domardelen utgår ju väldigt mycket från vad som händer med lagen. Självklart så utgår det också från hur jag presterar, absolut. Men det är väldigt mycket annat som styr. Det styr vilka länder, vilka konfederationer, kanske också nu i år. Den här gången kommer det kanske också styras lite om vart man är i landet någonstans och sådär. Men en dröm hade ju varit såklart att döma en VM-final där Kanada är med. Det hade ju varit gigantiskt i hemmanation och sådär. Visst, det hade ju varit liksom en sån där dröm. Alltså jag har väldigt svårt att sätta upp drömmar som jag, eller mål som jag inte vet att jag kan uppnå. Så det får stå kvar som en dröm liksom. Mm. Det är ju,
om man tittar på något realistiskt mål då, vad har du där?
Ja, det går till så här att efter gruppspelet så kommer det komma lite sådana slutspelsmatcher.
Och här har vi alltså åttondel, kvart och så semifinal.
Ja, men det börjar också 24 lag nu, så är det
mycket matcher.
Ja, det är mycket matcher. Och om jag har fått rätt information så kommer det brukar vara så här att domarna, det första hemskicket kan man säga, där man inte behöver lika många domare längre, det brukar gå efter kvartsfinal. Så alla stannar fram till kvartsfinal och sen skickas man hem. Mitt första mål måste ju vara att försöka vara kvar efter den delen. Vilket man inte kan styra. Om Sverige går vidare så är det inte alls säkert att jag får vara kvar. Det beror helt på vad det är för mer nationer kvar och sådär. Så att, men det måste ju vara mitt första mål i alla fall. Att försöka få mer än en gruppspelsmatch och försöka ta mig kvar efter folk blir hemskickade, tänker jag.
Det är en bra mål. Mm. Även om det kan gå ut över Sverige då.
Ja, just det, precis. Vad skönt om det hade varit tvärtom. Nu går det så bra för domar så nu får ni åka hem.
Ja, eller hur? Jag vet inte om Pia Sundhage köper det.
Nej, jag argumentet. Är tveksam också.
Du, när du då dömer så har du ju erfarenhet både från landskamper och från Champions League-matcher. Men om vi ser på landslag då, är det något landslag som är mer svårdömt än något annat som du har stött på?
Nu är det ju så här att de flesta utav de landskamperna Om jag tittar på hur om alla jag har haft, så är ju de allra flesta är ju med europeiska lag. Mm. För det kan vara EM-kval, det kan vara VM-kval. Mm. Sådär, och då är det ju europeiska lag. När jag har varit på ett U20-VM i Japan, då dömer man lag från hela världen. Men det är ungdomslag. U17 Costa Rica var samma sak.
U17 dömde du finalen?
Semifinal.
Semifinal
i Japan.
Final i Japan, va?
Och semifinal i Costa Rica.
Det är bra.
Ja, det är bra. Men där tänker jag säga att det som händer från Europa, det känner man igen. Det spelet känner man igen. De är väldigt strukturerade och de har, alltså även om de spelar lite olika, så känner man ändå igen sättet att göra saker liksom. Mest utmaning får man ju oftast ifrån de matcherna där ett väldigt, väldigt liksom känt spelsätt möter ett ganska okänt spelsätt. Och ofta kommer de afrikanska lagen kommer jättestarkt nu. Nigeria till exempel, som Sverige har i sin grupp, har jag ju stött på då liksom i ungdoms VM. Och där de spelar på ett helt annat sätt och kanske lite mer svårlästa, och man har inte sett de lagen så mycket. Vi har fått lite länkar så att vi ska kunna läsa in oss på lagen innan och sådär. Fast det är lite svårt, för vi har ju mycket mer media här så man kan se våra lag härifrån. Men det är lite svårt med de som kommer från andra kontinenter då. Men det kan nog vara en stor utmaning med de lagen, för de spelar annorlunda. Det är en annan typ av fysisk fotboll. Vi har också fysisk fotboll här i Europa, fast på ett annat sätt kan man säga. Så det kan nog bli en utmaning. Nu är det också fler lag med i turneringen, vilket gör att bredden kanske ökar igen då, mellan olika kompetenser och nya lag som kanske aldrig har varit i ett mästerskap förut. Det kan ju bli spännande matcher också.
Annan typ av fysisk fotboll, innebär det att som frisparkssituationer till exempel dyker upp på sätt som du inte är lika van vid?
Ja, absolut. Ja. De satsar kanske annorlunda. En del utav, och jag tänker liksom, om man tänker fysiskt nu då, så från vissa världsdelar och så kanske man är extremt snabb, vilket gör att man kommer in i situationen på ett annat sätt kanske, och inte riktigt lika skolad och har lika mycket matcher som vi har här i Europa och sådär. Så de situationerna ser annorlunda ut på något sätt. Och att det ställer också krav på oss att vi kan anpassa vårat sätt att löpa till exempel, och när vi ska starta och hur man ska placera sig för att man ska se situationen så bra som möjligt. Medan i vissa matcher så sköter det sig nästan självt liksom, för det är duktiga lag, och man brukar ofta säga att det blir lättare att döma ju bättre lagen är. Och det är just när det blir väldigt olika typer av fotboll, då blir det tuffare faktiskt.
Hur är det med konstgräset för er domare? Man säger ju att det inte är lika lätt att spela försvarsspel, att man kommer inte in i press på samma sätt, och närkampsspelet inte blir lika hårt. Kan du som domare se en skillnad där, just när man dömer en match på konstgräs i situationen jämfört med naturgräs?
Ja, det kan jag absolut göra. Det kan jag absolut göra. Nu är jag, alltså, skulle jag få klicka i någon box, vad är dina starka sidor här nu? Ja, då måste ju konstgräs vara en av mina, för jag dömer ju 85-90% på konstgräs hemma.
Så du är en konstgräsdomare?
Ja, precis. Om man kan liksom vara det, så vore det. Kan jag klicka i den boxen. Nej, men jag är så van. Vi har ju haft i många år nu i damas svenskan, så går ju nästan alla matcher på konstgräs. Och det är också en sån här grej som inför förberedelser inför allsvenska matcher, så har man ju verkligen med det som en faktor. Om man har, dels om man har match på naturgräs och med ett lag som är vant med konstgräs, eller tvärtom, ett lag som är vant med naturgräs och kommer till konstgräs. För att nu tror jag nog i och för sig att tränarna är så skickliga så att de har förmåga att byta, beroende på hur många spelare de har såklart, men byta system lite beroende på vad. Men det blir annorlunda, absolut. Och har man två lag som är vant vid naturgräs och spelar på naturgräs, då är det en helt annan match än en av varje och sådär. Så jag tror att jag kan ta nytta av det lite på något sätt. Och att,
det är ditt VM-vapen.
Ja, precis. Nej, men att det är ändå skönt att veta hur du reagerar. Liksom. För mig är inte det något bekymmer.
Vilka situationer då? Blir annorlunda? Är det så att bollen rullar lite snabbare?
Ja, det blir lite planare. Så. Det blir färre tillslag på bollen. De kräver ju inte ett extra för att det är en lite knöckel någonstans. Liksom, utan det går lite fortare. Jag tycker att det blir en annan typ av fysiska situationer också. För att det blir väldigt sällan så att man hinner inte så nära in på. Så de som kommer och ska attackera kommer ofta mer i fart. De får vara snabbare och attackera, annars så liksom hinner man inte in i den situationen. Och även
så kommer man fel då?
Så ja, blir det väldigt fel. Det kan bli väldigt fel. Och det blir ju, alltså de som kommer riktigt fel, det blir lite som att de spelar kvadrater med dem. Liksom, för de hamnar ett steg efter hela tiden. Så här. Och det är så att jag får också tänka, eftersom försvararna får tag i bollen fortare. Det kräver inte ett extra tillslag, vilket gör att jag måste så fort försvara fotbollen och börja med sitt kroppsspråk visa att den är på väg att slå en lång boll till exempel. Då måste jag sticka på vinst och förlust, för att annars kommer inte jag hinna till nästa ställe. Och den bollen, när den landar sen, så kommer den också, studsar den då, och så studsar den med en ganska snäv studs och lite mer framåt. Det här är ju väldigt domartekniskt, men det gör att jag måste förbereda mig för det, så att jag inte står och väntar på att bollen är slagen, för då är jag alldeles för sen. Sen är dagens damfotboll, den går ju fortare och fortare, så, vilket herrfotbollen gör också såklart. Men det gör ju också att man kan inte stå där och på sina hälar, utan läsa så tidigt som möjligt vad spelarna vill någonstans, och sen så ja, och också klura lite på vart, för mig blir det hela tiden en avvägning, vart behöver jag vara och var kommer det vara mest viktigt att jag är. Liksom hela tiden så här. Är det viktigaste att du dröjer här, eller kommer den här bollen komma in i straffområdet? Ja, då måste det vara viktigare att jag släpper det här till de andra i mitt team, och så får jag vara här liksom så. Mm.
Du, en diskussion som var ganska aktuell när det gäller damfotboll, herrfotboll här nu, var ju Champions League-finalen och Caroline Seger som var avstängd eftersom man fått två gula kort, och då är man avstängd, medan herrarna får dra på sig tre gula kort. Ur domarperspektivet, liksom den regeln som vi var förvånade över, många inte kände till. Hur ser du på den, att det är liksom olika regler? För annars är det ju precis samma.
Jag ser väl egentligen inte något annat än att det är märkligt att det är olika regler. Mm. Men jag har ju liksom ingenting med regeln att göra. Nej. Så därför så blir det väl liksom mer bara ett konstaterande av att ja, det var ju märkligt att det inte var samma. Och så undrar man, är det någon som har uppmärksammat detta innan eller så här? För det är ju väldigt ofta så att vi får frågor om det. Det är också väldigt, när Zlatan var inblandad med saker nere i Frankrike, så frågar de mig. Men det är ju inte, det är ju ingen domarfråga. Det här är ju en disciplinnämndsfråga eller liksom så där. Så att därför så, ja, jag kan ju mest bara komma tycka att det är märkligt att det inte är samma. Mm. Sen hur det än är, så borde det vara samma för båda.
Men du, så om Zlatan skriker på domaren som han gjorde då mot Bordeaux, då får du frågor om det?
Ja, och framförallt när han har skrikit i korridoren,
ja, just det, eller tunneln
efteråt. Det är ju liksom inte en domarfråga, då har det ju passerat en domarfråga. Då
fast det var mot domaren
han skrek? Ja, jo, han skrek, ja, och han skrek saker om domaren också. Men det är liksom inte någonting som... Det är ju
saker som inte
han...
du vill att dina barn ska höra?
Nej, men verkligen inte. Verkligen inte. Nej, men det är ju, allt det där är ju... Sånt som händer runt omkring är ju ingenting som egentligen... Det är ju möjligtvis den enskilde domaren, om han överhuvudtaget har hört det eller sådär, va? Men sen går det ju till ett... Det är ju samma här hemma. Disciplinnämnd eller tävlingskommitté.
Men där handlar det kanske lite mer om en respekt för domaren. Kan
ja,
tänka
men
mig
det,
att den
det är ju
diskussionen...
sant. Att det blir liksom mer en sån fråga. Fast det, jag tycker det är svårt att gå in i de diskussionerna överhuvudtaget. När man
det
var
svårt för dig att säga om Zlatan gjorde rätt eller fel.
Ja, nej, men det kan man ju tycka om hur som helst. Oavsett om man är domare eller inte.
Precis. Vad är det, om man får ställa en fråga så då, vad är det liksom värsta, eller det som du har fått höra från någon spelare som har förvånat dig mest?
Jag vet inte egentligen om jag har någon sån här, om jag tänker nu då, tänker du negativt nu eller?
Jag kan tänka mig positivt och
positivt
negativt
också. Nej, men alltså jag, det är väldigt sällan som vi har några riktigt liksom arga, alltså alla som jag träffar nu för tiden är ju tävlingsmänniskor. Jag är ju också tävlingsmänniska. Så det, alltså att man måste få lov att reagera över saker, det måste man absolut få göra. Ibland så här så kan man också bli lite förvånad över när det kommer en kommentar, till exempel så här, nej men herregud, nu är du så där arg igen. Är jag arg? Ja, du om någon måste ju vara lugn i det hela. Ja, det är ju riktigt. Det är ju riktigt att det måste finnas något lugn i det hela. Och jag tror nog generellt att jag är ganska lugn. Men om jag har till exempel en semifinal i Svenska Cupen, ja men då är det ju en semifinal för mig med. Jag är ju också tävlingsmänniska, jag är ju också sjukt koncentrerad. Så kommer det någon att prata med mig samtidigt som jag tar ett beslut eller pratar med någon av mina kollegor, så kan ju inte jag bara leva och säga ja, men vad härligt liksom. Utan jag är ju också jättekoncentrerad och måste också få lov att vara inne i min match. Och det kan man ibland tänka så här att ibland undrar man sådär om det finns, om man som spelare utav reflekterar över att det här är ju match i matchen för mig med. Jag får betyg efter alla mina matcher, vilket betyder om jag kommer få en ny match eller inte en ny match. Så precis som spelarna får, ska de få vara med nästa vecka eller inte? Har de något jobb kvar nästa vecka eller inte? Och sådär.
Det tror jag inte spelarna tänker.
Nej, kanske inte i alla situationer. Nej. Så att så är det ju ibland. Och då kan det komma lite så här konstiga kommentarer. Men, ja, men du ska väl göra det. Eller du ska säga, ja fast jag har ju också en uppfattning i frågan. Och jag kan ju också vara irriterad efter femte gången här nu. Eller vad det kan vara för någonting som saker händer eller så. Ja.
Men är spelarna mer generellt liksom resonabla liksom, tycker du, i situationer, och är det tränare som uttrycker sig i så fall, eller vad möter du just det här när det gäller, om vi är inne på det här med snack då, för det är ju en del av det som sker liksom också på plan.
Absolut, och jag tycker nog att de flesta är otroligt resonabla, det måste jag ju säga. Men sen är det klart att väldigt, väldigt mycket handlar om hur jag bemöter dem, tror jag. För jag tänker att det är en av mina, om jag får liksom kolla vad jag har för styrkor, så tror jag att en av mina styrkor är just den här beteendebiten. Alltså hela mitt jobb jobbar jag med folks beteenden och hur jag kan få dig att göra som jag vill i princip. Och då handlar hela matchen, oavsett om jag känner dem eller inte, att hitta, om jag vill nu att nummer 14 ska sluta putta i ryggen, på vilket sätt ska jag säga till nummer 14 att han ska sluta putta i ryggen? Och att lära känna de små tecknen. Att funkar den här nummer 14 genom att jag springer förbi och säger, du, jag har sett dig två gånger nu. Passar det nu, för nästa gång så blåser jag? Eller är det så att den här kommer den fortfarande inte fatta förrän jag faktiskt blåser? Eller ja, men, lite så att det finns olika sätt att player management liksom. Och där funkar vi ju olika, och det är ju spelarna med. Vi domare gör olika och spelarna fungerar olika. Så det som funkar för mig med de flesta spelarna funkar ju inte på vissa. De blir ju tokarga. Och om jag springer förbi och pratar med någon och så, vilket funkar då kanske 90%. Då är det någon som vänder sig om, vad fan pratar du med mig för? Ja, jag vill inte prata med dig. Nej. Helt okej.
Okay.
Så får du vara, då får jag ju blåsa istället. Nej då. Nej men absolut, och vi är olika. Men jag kan tycka att det är jättebra respekt. Och i Sverige har vi kommit jättelångt med det. Det märker man väldigt tydligt när man är ute. Det är många länder som, och det blir också någon form av kultur i det. Det var ju en period för många år sedan där man fick liksom inte säga någonting mot domaren. För då åkte man, nej, upp så här va. Vilket är en jättekonstig, jättemärklig situation. Det här är ju deras jobb. De måste väl få lov att vara i matchen i alla fall. Men det gjorde ju också att vi fick ett väldigt, väldigt behagligt liksom arbetsklimat som domare. Men då märker man direkt när det kommer spelare från andra kulturer in. Från andra ligor där man mycket väl får lov att uttrycka sig. Och man får lov att klaga lite grann och sådär. Och då märker man direkt hur vi blir lite överrumplade och de blir lite överrumplade över att det är så lite. Så.
Och i allsvenskan finns det ju rätt många internationella spelare.
Absolut.
Så du får känna på lite av varje där.
Ja, men det är ju bra. Och sen är det ju många av dem som dyker upp i de matcherna man har runt
omkring. Ja, precis så. Jag måste ändå fråga dig, för det vet jag när jag har pratat med andra domare, att en sån som Marta är ju så många som snackar om att hon kan vara lite gnällig på plan. Hur ser du på det?
Gud vad jag skulle önska att hon säger detsamma. Men jag tycker vi har ett rätt schysst relationship med hon i alla fall. Alltså, hon är ju också en tävlingsmänniska. Hon har jättehög press. Herregud. Hon är en av de som har kanske högst press på sig. Så att jag tror säkert att det är många som upplever det som gnälligt. Jag tycker att vi funkar skitbra ihop. Sen har väl på gott och ont då, om man har varit med länge i en serie, så blir det också på gott och ont att de, alla tycker inte om en, fast de vet ändå vad de får. Och då blir det lättare att förhålla sig till det än när det hoppar fram och tillbaka. Man vet inte riktigt var domaren står någonstans i olika frågor. Då kan det ändå vara, tror jag, skönt för spelarna att även om de som inte gillar det, de gillar det inte, men de vet ändå vad de får när jag kommer. Och då kan man förhålla sig till det, tror jag. Och det tror jag vi har hittat bra, jag och Marta. Att hon vet vad hon har mig någonstans, tror jag.
Ja, okej, så hon vet vad som funkar och inte funkar.
Ja, men jag tror det. Vi har väldigt sällan överhuvudtaget några argumentationer. Nu för tiden.
Hur ser du på spelare som försöker liksom, alltså filma, som har varit en stor debatt, som när du ser det både i matcher, när du ser det på TV liksom, vad händer inombords då? Jag menar, det där måste ju...
Ja, men jag tror att det händer säkert väldigt mycket för, alltså bara för vanlig publik att sitta och titta på spelare där det blir så uppenbart att det finns liksom ingenting här. Som domare blir det också, man får en sån sjuk känsla av att hur i hela fridens namn ska jag kunna se detta? Hur ska jag kunna se detta? Framförallt de som är riktigt, riktigt skickliga i detta. Sen sätter du ju press på mig, för väldigt, väldigt ofta, så i alla fall när det är hyfsat kända lag, oavsett om det är landslag eller klubblag, så har man lite känsla för vilka spelare, det vet ju såklart killarna också, vilka spelare som är mer eller mindre lätta för att falla eller försöka lura en och sådär. Och då försöker man ju alltid att ligga lite närmare, till exempel kanske hitta en annan position på dem för att man vill vara 100 säker på vad det är som händer. Men visst får man en sån här, jag får nästan som en knut i magen när det blir så, och framförallt då om det också går hem så att säga, en filmning. Man vet hur jäkla fort det går, och framförallt på killsidan går det ju ännu fortare, och hur mycket som står på spel, och så liksom kommer man igenom med det. Ja, det känns lite fisigt ibland.
Ja, att de försöker liksom, men alltså, lura.
Sen kan ju vissa säga att det ingår i spel, så säger, ja, men det gör det säkerligen. Och så ingår det i mitt spel att jag ska försöka lista ut då vilka det är som håller på att luras eller inte, eller ja, luras. Skaffa sig fördelar då utav det. Det som kan också kännas väldigt tydligt, det är också när vi kommer till VM nu, så har vi, det kan vara fel nummer 22 kameror eller något sånt där. Det är jättemånga kameror. Det är någon helikopterkamera. Det är liksom, ja, men det är jättemycket, jättemycket. Mer än vad det någonsin har varit. Eller? Ja, alltså jag tänker på TV-kameror. Och det är också så här, det är ju väldigt lätt för den som sitter hemma. Det är ju oerhört tydligt.
Men de som sitter hemma och tittar på TV, de ser ju alla situationer om och om igen.
Om och om igen, och man också ser väldigt tydligt om man kan, jag menar, det gör ju jag själv som TV-tittare, sitter och tänker sig att man inte såg det. Det var jättetydligt, fast i farten när jag ser det liksom. Och det kan ju ibland känna sig att aj, skit också, när man får se det i efterhand sen.
Men du, för det har ju varit diskussionen där och är ständigt liksom, om tekniska hjälpmedel, målkameror bland annat då, som var uppe på tapeten. Har ni måldomare?
Nej, inga målar, men vi har målkameror i VM. Goal Line Technology, samma som de.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På VM för herrar.
Just det.
Hawkeye-systemet.
Ja, just det. Och det är rätt skönt som domare har det.
Det tror jag nog absolut. Ja. Det är ju liksom bara svart eller vitt. Jag har ju inte testat den. Jag har bara fått prova det liksom. Vi har haft en genomgång med det utan att det är matchsituation, bara träningssituation. Och sen kommer vi ha en rejäl genomgång nu när vi kommer till Kanada. Och där har ju liksom alla domare i teamet har varsin klocka som signalerar när bollen har varit inne eller inte. Och det för mig är ju inget... Det är ju ett svart eller vitt beslut. Det är ju liksom fair. Har bollen varit inne så har den varit inne. Och då är det också skönt, för att så fort som det går.
Ja, Pernilla åker inte ensam till Kanada, utan hon har svensk sällskap utav Anna Nyström, assisterande domare, som också åker med. Hur är det? Är det skönt att ha sällskap?
Anna är ju erfaren. Hon har varit med Jenny Palmqvist på VM förut i Tyskland.
Och Jenny var ju före dig då den internationella stjärnan, den svenska stjärnan på domarsidan.
Och var i jättemånga år. En fantastisk tjej. Så Anna har varit med Jenny både på VM och OS. Och sådär.
Och du hoppas att hon får gå i team med dig, men det vet man inte heller.
100%. Nej, man kan ju gissa att hon har skickat två svenska tjejer, att det då skulle gå ihop. Det vet vi ju. Ingen vet någonting. De som kommer hela team från ett land, det är inte så många, men de kan ju räkna med att de får gå ihop då.
För när Jonas Eriksson åker så kommer han ju med sitt team där. Det är ju liksom lite sådär Dressmen liksom, när de kommer gående på flygplatserna liksom, med sina sådär.
Några stycken.
Ja, de är några stycken. Du har inte fått ett helt team.
Nej, det är, på damsidan jobbar man inte så, för att där har man varit väldigt tydlig med från början att det är de bästa som ska döma i VM. I vissa konfederationer så kanske är urvalet, de har inte så mycket damfotboll och de kanske inte har, vissa har heller inte kanske så många damdomare, så att då måste det bli kvaliteten som avgör istället för landet som avgör. Man kanske har en fantastiskt duktig domare, men de assisterande håller inte, och då kan man inte riktigt göra så. Så istället så tar man kvalitet för.
Hur är kvalitet? För det har man också diskuterat på mästerskapen, att det kan bli lite varierad kvalitet på domarna, för det finns länder som inte har kommit så långt. Hur skulle du bedöma på E29 som är där nu?
Det, jag kan inte bedöma kvaliteten. Det jag kan bedöma är att de har, alltså man har jobbat i 4 år med att plocka ut dem som är där idag. Så jag hoppas innerligt att de har gjort en bra bedömning på de som är där. Ingen är på sitt allra första mästerskap, alltså liksom ingen är nybörjare. Direkt efter VM i Tyskland 2011 så börjar man leta efter vilka ska vara med om 4 år. Och så använder man oftast Algarve Cup då till att försöka göra någon form av samling. För där vet man att det blir bra matcher, och då kan man liksom bedöma lite hur man ligger i nivå. Då plockar jag med 2012 på Algarve då, liksom ett halvår efter VM. Och då var vi bara sådana som FIFA aldrig hade sett. Ja, då sorterar de lite där. Och så plockar de ut några av dem och åka och döma något U20 till exempel, som jag fick göra. Och då plockar de in några av de gamla för att liksom kunna jämföra lite grann hur ligger nivån. Och så håller man på med det i 3,5 år. Tills nu då. Mm.
Men just att du fick U20-finalen måste ändå slå högt i meritlistan.
Vet inte, ja, för mig gör du det.
Ja.
Men sen om det liksom bidrar till någonting nu, det vet jag inte.
Nej.
Men visst är det, det var ju helt galet. Jag kändes ju som att jag halkade in liksom på någon form av bananskal. Jag hade ju, alltså, jag hade aldrig kunnat gissa att jag skulle få döma ett U20-VM, och så blev det så bra. Så det var ju roligt.
Ja, det måste ju bottna till att du har gjort det jobbet på vägen fram bra.
Jo, men det var säkert så. Det som var då var ju mer så att det var väldigt, allting var väldigt nytt. Mm. Jag har varit FIFA-domare sedan 2010. Och alltså man ska ha tur. Man ska ha också ha såklart skickligheten att förvalta sina chanser. Så är det också. Men man ska också få liksom sådär lagom. Inte matcher som inte innehåller någonting. Det är värdelöst. Mm. Då får man ju aldrig visa att man duger till något. Men man vill heller inte ha matcher som fullständigt urartar. För då kanske man tappar den matchen. Så att det gäller liksom att hitta, och att man råkar vara vid rätt tillfälle. Mm. Och, sådär, och att man då också tog chansen när man fick den. Så är det ju. Och som sagt då, att när man kommer till de mästerskapen, så min smala lycka var att Sverige var inte med i det mästerskapet alls. I U20-VM. Japan till exempel. Och då fanns det ju chans för mig att följa med hela vägen fram. Så att lite sådana grejer är det ju som väger in. Och det blir samma nu. Att det ingår i reglerna att, eller våra förutsättningar på något sätt, att det kan gå hur bra som helst för en domare. Men går det ju ännu bättre för landet, så är det ju. Så är det ju ibland. Hon som har varit rankad som etta i världen nu ett tag är från Tyskland, Bibiana Steinhaus. Och,
hon har varit med rätt länge.
Hon har varit med länge också. Många stora mästerskap och sådär. Och dömer deras nästa högsta liga och sådär på här sidan.
Just det.
Hon har ju väldigt sällan chansen att döma stora matcher. Hon fick VM-finalen 2011 i Tyskland på hemmaplan, för Tyskland var inte den finalen. Annars är de nästan alltid.
Ja, det är sant.
Champions League-finalen, alltså överallt. Hon vet ju liksom så här, man får vara glad om man får en kvart, för sen är det kört. Liksom.
Sen är det kört för att vara för duktig. Just det, hon dömer på herrsidan, näst högsta ligan.
Ja.
Vet jag delvis från att jag träffade Sara Persson som jag skrev om, som är också svensk domarkollega till dig och som dömer division 2 i Sverige. Ja. Du har också varit inne och dömt på herrsidan, men slutade med det. Varför gjorde du det?
Ja, för jag har pausat det lite grann kan man säga. Jag
kanske återupptar.
Ja, det får vi se. Det kanske jag gör. Det finns ju inget... Jag vill gå över på herrsidan, döma herrfotboll igen av rätt anledning. För mig finns det inget egenvärde i sig att liksom döma, alltså, nej. Jag måste ju ha rätt motivation att göra det. Och sen är det inte alltid säkert att det är bara för att man är duktig på att döma damfotboll, så är det inte alls säkert att man är bra på att döma herrfotboll. Det det är inget utav det som är sämre, det är bara annorlunda. Mm. Situationerna ser annorlunda ut, löpningarna blir annorlunda, man tolkar så matchledarskapet är annorlunda. Jag är en helt annan matchledare på en herrmatch än jag är på en dammatch.
Hur är det på en herrmatch kontra en dammatch? Vad är det som skiljer sig åt där?
Nej, men jag tror att...
Nu ler du också.
Nej, men jag tror att jag... Åh, ska jag säga att jag är argare? Nej, jag är inte argare. Men jag får nog vara lite mer distinkt, tror jag. Mm. Om jag reagerar på det sättet jag gör en herrmatch, vilket då, jag tänker som jobbar mycket med folks beteende och så här. De förväntar sig att jag ska vara på ett visst sätt när jag kommer. De förväntar sig att de flesta är ganska... Jag ska inte säga arga, för det är bestämda och så här, va? Och pekar med hela handen och kanske också förväntar sig att man ska få lite mothugg och vara lite sådär
Få blåsa
hår och inga sådana fjuttblåsningar liksom. Polisvarning såhär, va? Men grejen är att jag som är 1,65, jag måste hitta ett annat sätt att göra det, för jag kan inte gå där och liksom hötta med fingret och säga, nu slutar du med det där. Det funkar inte med det, utan jag måste hitta ett annat sätt. Jag måste hitta ett annat sätt att bygga förtroende genom att kanske vara nära situationerna och att bevisa på något sätt att jag också fixar detta fastän jag är liten och en tjej liksom. Men mitt matchledarskap blir mer distinkt och kanske lite mer, gud, jag gillar inte att säga polisiärt liksom, jag menar lite mer så, för att de förväntar sig att jag ska vara så. Hade jag kört med samma matchledaregenskaper i damasvenskan, då hade det inte alls gått hem. Ju mer taggar jag har ut, ju mer taggar får jag tillbaka. Mm. Vilket gör att det funkar inte alls. Jag blir skitdålig. Så vad jag märkte var att varje gång som jag höll på att skifta mycket så blev jag jättedålig i dammatcherna. Jag har fått fel löpvägar. Jag planerar min löpning fel. Jag ser situationerna från fel ställe. Jag står när jag borde springa. Alltså jättemycket sådana saker. Och någonstans då inför den säsongen 2013 när det började liksom rulla på, och man fattar att okej, jag är visst med på någon form av lista och komma till VM. Då fick jag värdera lite grann så här. Och då kände jag så här att så länge vi har en av världens bästa damligor. Och jag har möjlighet att döma jättebra damfotboll i Europa och så där. Nej, då satsar jag på att försöka vara så bra på det jag gör mycket. Istället. Och släppa killsidan lite grann. Sen har jag jobbat ganska hårt på att bli snabbare också. Vilket också gör att jag får släppa, för att jag kan inte ha så många matcher, för jag måste också hinna med att göra, plus att FIFA kräver ganska mycket träning av oss också, och då känner jag att okej, jag hinner inte med båda på samma sätt, och då måste jag släppa för mycket dammatcher för att hinna med herrmatcherna, och jag vill ha dammatcherna. Så får vi se.
Och du var inne på skillnaden där i matchledarskap och sättet att döma sånt där. Är det skillnad även så publiktryck nu? Jag menar division 3 här dömde, så det var inte så stora matcher. Då var det inte å andra sidan så stora matcher. Alltså publiktrycket var inte så stort.
Nej,
men var det
däremot
så
är de mycket närmare.
Ja.
Det är ju en av, om man ska kalla det, fördelarna med att döma damasvenskan eller på stora arenor. Man hör inte vad alla säger.
Nej.
Det är rätt skönt.
Ja.
Det kan vara något jävla mög i Malmö som slinker igenom. Men annars så... nej, men man hör inte så himla. Medan på ju lägre ner man kommer i divisionerna, oavsett om det är damer eller herr, så står ju folk och snosar i nacken liksom.
Mm.
Och det de säger, dels har de ännu sämre kunskap och kanske om hur det borde vara. Men det går ju väldigt mycket rakt igenom, så kan man säga. Det är klart att det blir lättare att bli påverkad på något sätt. Negativt påverkad kanske.
Så. Vad är det du får höra där? Eller har fått höra?
Nej, jag vet inte, det är allt möjligt. Men det är ju, det tror jag, det är ju, dels är det väl inget specifikt som jag får höra som inte, alltså alla domare får ju höra mycket liksom. Så är det ju. Och man är ju väldigt, väldigt partisk med sitt lag.
Mm.
Så är det ju, det är ju alla. Och det tillhör ju charmen på något sätt. Att man ska hålla så hårt på sitt lag så att man kan inte ens se hur detta kan överhuvudtaget vara en frispark.
Mm.
Fast den är så tydligt så det är som...
Men det är ändå så att om du som kvinna kommer där så är många, skulle jag säga, utan att ha författande mening, ändå van att det är en manlig domare.
Ja,
för det är inte
absolut.
Så många.
Nej.
Har det på något sätt ändå föranlett att du har känt dig i situationen där du får utstå kritik, lite extra kritik.
Jag kan tänka så här, att det som är svårt är när man får frågan så här, vad är skillnad att döma så där? Jag har ju aldrig varit man och dömt, så jag vet ju inte riktigt hur det låter. Och förmodligen säger de kanske inte exakt samma sak. Sen kan man ju alltid komma liksom med sin egen känsla, och känslan är ju väldigt, väldigt ofta att, ja, inte bara känslan, utan man hör också hur det blir så här. Ja, killar, det är en tjejdomare idag. Sen kanske det inte säger så mycket mer. Däremot kan man undra lite så här, vad betyder det? Betyder det att vi inte har några ben? Eller är jag blind? Eller vad är problemet lite grann så här? Och sen blir väldigt, väldigt ofta, nu skrattar jag för att det här tycker jag är ganska charmigt. Väldigt ofta blir det så att man får en klapp på ryggen och så att det gick ju bra det här.
Jaha. Ja, förvånad. Men...
ja, punkt liksom. Ja. Ja. Nej men absolut, vad roligt att det gick bra här igen. Division 4 här i Borås. Det var ju ändå skönt. Eller att det kommer tre, det är ju i och för sig väldigt, väldigt ovanligt att det kommer tre tjejer till en match på här sidan. Men skulle det göra det så blir jätte ofta kommentaren, är det bara ni? Ja, vi är ju tre. Och det är ju en av det man är, tre. Så att ja, det blir bara vi då.
Precis.
Jätteofta kommer det.
Ja, när vi ringer in en kille också. Säger
ja,
du.
och väldigt ofta är det så att kommer man med två killar så kommer de fram med laguppställningen till några till killarna och säger så här, ja, då har vi så här. Ja, då får du ge det till henne för det är hon som dömer då. Mm. Jaha, ja. Men jag har inte så himla ont till det. Utan Nej. Jag tänker snarare så här, vänd till någonting som är bra. För det, jag tror också att det finns jättemånga fördelar. Jag tror inte alls att de bemöter mig på samma hetska sätt. Det finns ingen tuppsituation med mig. Mm. För jag är så liten. Mm. Det finns ingenting man behöver tuppa sig mot. Utan det är liksom, det kanske finns andra fördomar. Men jag får också andra fördelar, tänker jag.
Så kan det ju absolut
så
vara.
Tänker jag. Och som du sa
som
från början.
Som kvinnlig sportjournalist.
Ja, det tror jag också. Det
kan också, finns båda sidor. Man får välja.
Mm. Man kan
också vara smart och välja den uppsidan utav den.
Ja, exakt. Om man bara vet det. Mm. Om man bara är medveten om att det är nog så här det är. Och då tänker jag att då ska man ta nytta utav och hitta de grejerna som faktiskt jag har. Och sen får man vara medveten om de sakerna som kan ligga i fatet. Liksom. Jag var faktiskt och tittade på Sara Persson nu hemma i Trollhättan för några veckor sedan. Och då är det en efter matchen som faktiskt kan vara domare själv som säger så här, ja, det här gick ju bra, överraskande bra. Och jag tänker inte ens fortsätta den diskussionen. Är det då för att hon har varit här förut och varit dålig? Eller vad trodde du? Hon tillhör en av Europas 18 bästa damdomare. Det måste väl ändå gå vara att hon skulle kunna ta sig igenom en sån här match liksom. Kan jag tycka då som tjej. Ja. Men jag drog inte den frågan vidare.
Nej, och ibland kanske man inte känner på att göra det heller.
Nej, verkligen.
Det var faktiskt Sara där som berättade att det var någon match där hon hade dömt här där det var inte som laget utan var åskådare som var på henne som hade ropat saker om hennes barn. Och det är klart att då går man ju över en slags gräns. Ja. Eller då går en slags gräns, man går över en gräns.
Ja,
och det spelar ingen roll om det är en man som är på banan eller om det är en kvinna utan man då kliver man ju över en gräns för det är ändå är det division 3, division 4 eller division 2 så är det inte ett VM där det står stora FIFA-pengar på spel.
Nej,
heller.
Men visst är det så.
Men det tänkte jag ändå fråga om det här med alltså det blir ju ändå, det ser vi till exempel på herrallsvenskan liksom lätt ibland att skylla på domarna, spelarna skyller på domarna efteråt eller, och är rätt starka i sin kritik liksom. Hur ser du på det liksom domar alltså mot domarfacket ändå liksom ska se jag ska förklara men känner du att man som domare är en liksom väldigt utsatt grupp som ofta som får ta skit helt enkelt från fans och supportrar och kanske inte så mycket ledare och sådär men även spelare och ledare emellanåt.
Jag tycker nog ändå att vi på domsidan är ganska förskonade ändå. Och då tycker jag så här, nummer ett, vi måste också begränska det. Spelarna begränska det. De kan få en överkryssad geting, tänkte jag säga nu. Det var ju dumt.
Ja, det
plus kanske.
Nej, men alltså de plus för det underkänt.
Ja, men man kan också liksom de blir också granskade. Mm. Absolut. Skillnaden mellan domare och spelare är ju att spelarna får uttala sig och uttalar sig om domarens insats medan domaren går inte uttala sig om några spelares insatser, så är det ju också. Men vet du, jag tänker mest så här att det ingår i rollen på något sätt. Sen kan det vara så ibland att man tycker att det går att man går över gränsen och att man också kan tycka ibland så här har de ingen självkritik. Utan att jag går hem och gråter för det så självrannsakan gör man hela tiden, absolut. Och det skulle ju, jag skulle aldrig kunna säga att jag liksom går igenom varje match och är så här svinnöjd med allting, absolut inte. Men har man haft ett lag där de, jag menar, det är ju klassiskt, de har missat 5 öppna målchanser eller väldigt givna målchanser och sen så får de en straff emot sig och då är det mitt fel att de förlorar. Ja, jag vet inte om jag kan ta det riktigt på allvar liksom. Men det ingår i rollen. Och jag tror att man kommer aldrig till liksom, att bli på elitnivå eller riktigt bra på någonting innan man fattar att det här är min roll och det här är jag. Och det du berättade om Sara där, det är ju när det ena blir det andra, när det korsas. att nu helt plötsligt så är det inte min tröja de skäller på. Nu är det mig de skäller på.
Precis.
Och det är otrevligt.
Personligt. Ja, för det var det hon var inne på.
Just att det och jag kan tycka så här att det blir väldigt stort, väldigt många tar ett väldigt stort kliv när man kan börja skilja på, eller jag gjorde i alla fall det, när jag kan se att nu är det min tröja de skäller på, nu är det min roll de skäller på, och då får de lov att reagera på det. Jag kan inte vara vän med alla här, men jag kan vara vän med dem när vi är färdiga sen. Då kan vi diskutera saker liksom, eller då är jag inte, då hoppas jag att vi inte är långsura mot varandra utan att vi kan heja på varandra sen. Men här ute, det är ju mitt jobb. Jag är ju alltså privat när jag är inte på plan, jag är ju världens välpotta. Jag kan ju inte bestämma någonting. Skulle du fråga vilken plats vi ska ta i en restaurang? Jag kan inte bestämma, du. Jag vet inte.
Men du,
på plan är det liksom, ja, för där har jag en annan roll liksom. Där har jag min roll och det här är, och plus att jag har ju inte tittat på reglerna. Så du får gärna skälla på mig, men det är inte jag som hittar på dem, utan jag försöker ju jobba efter och följa dem. Och det blev för mig väldigt, väldigt stor skillnad när jag klarar liksom att skilja på att nej, jag behöver inte vara vän med alla här. Mm. Det är ju inte min roll alls. Det får jag ju vara utanför. Och det som ibland också kan bli märkligt är, jag har min familj med och tittar ibland. Min man och mina två barn. Men nu för tiden så är de inte alltid så intresserade av att följa med. Och på vissa arenor är de inte så intresserade av att följa med. För att det blir ganska otrevlig stämning. Jag hörde inte så mycket på plan. Men det är ingenting som min man vill att mina barn ska höra. Vad de ropar till mig. Så att,
nej, man vill inte att de blir doma jäveln. Liksom,
nej, eller vad det nu kan vara. Ord som de inte ens vill, man vill att de ska kunna. Liksom. Vilket då kanske inte jag hör eftersom jag är längre ifrån. Och det är en stor massa och så. Men de hör det. Så att vi försöker väl att de matcherna som de följer med på, det är arenor som vi vet att det funkar och publik som det funkar. Och sen, eller så får de gå bort någon annanstans.
Och så nu i sommar får de titta på TV.
Nu får de titta på TV, nu får de hålla sig vakna i så fall,
ja,
tror
precis,
jag.
Det blir sena nätter.
Ja.
Du, om man tittar på så internationellt, vilka domarförebilder har du?
Jag skulle säga att Jenny Palmqvist är en av dem som har varit väldigt nära under väldigt lång tid. Vi kom upp i samma grupp 2002, så vi har ändå varit liksom kollegor väldigt länge. Men Jenny är, utan alls att man ska försöka efterapa någon, för det kan man, ingen kommer någonsin kunna bli som henne, ingen kommer väl kunna bli som mig heller kanske. Men däremot så är hon väldigt generös med att dela med sig med sin kunskap. Och det är inte alla som är det. En del är liksom lite sådär, kanske känner sig lite hotad att man ska ta över och sådär, va. Så då vill man inte dela med sig. Jag har alltid varit väldigt generös med att dela med sig om tips och duktig på att liksom dela med sig om saker hon har varit med i. Aldrig.
Du har inte blivit
njuten. Nej, aldrig. Nej. Inte ens hamnat i en situation där jag liksom
ingen som har försökt påverka dig, du, om du är dum och schysst.
Nej. Inte en enda gång.
Nej.
Tack och lov.
Finns kanske inte på de sidan.
Finns jättemycket på de sidan.
Gör det?
Skitmycket.
Matchfixing på de sidan.
Ja, om man nu ska gissa. Alltså, det här går vi igenom jättemycket. Ja. Både på UEFA och FIFA. Mm. För att man ser att där de försöker mest är där folk har någonting att vinna på det. Folk som inte tjänar så himla mycket med pengar. Folk som matcher som kanske inte kollas så himla noga, vilket är då matcher på lägre nivå. Det kan vara dammatcher, det kan vara liksom där de tror att nu den här skulle jag kunna få, hon tjänar ändå inte så mycket på den här matchen, så att om jag sticker till henne ett kuvert här nu så köper hon den dealen på något sätt liksom. Så vi har faktiskt fått jättemycket coachning är så här, alltså vad skulle vi göra om det nu skulle hända, och också hur sådana situationer skulle kunna se ut, så att vi lär oss känna igen liksom, ja, vad är det för en slags situation jag kan hamna i liksom. Så att det är schysst. Sen tror jag aldrig att man kan vara förberedd om det nu skulle hända och så. Och också att vi fått bra coachning är att det är ju ingen som vill en väl liksom, utan de som håller på med detta, utan de är ju in it for the money, så att säga. Så att, ja. Nej,
de
så där tror jag vi
menar de som håller på,
håller på och försöker övertyga folk, så de har ju liksom inga goda syften.
Så där har egentligen UEFA liksom haft en utbildning för er och
både
liksom
UEFA och FIFA, absolut, ja. Mycket fokus på detta och har varit de senaste åren. Vi har ett samarbete med Interpol och lite sådär, och där får vi kontinuerligt hela tiden reda på vad som händer och i vilka länder det händer och vilka som är under utredning just nu och sådär.
På ett VM ser man förmodligen inte det här eftersom det är så stora.
Hoppas jag verkligen inte att det finns någon ens en tanke på det, men ja. Och det handlar ju om extremt mycket pengar, så är det ju. Och det är klart att då finns det alltid någon som vill vinna på det. Och de är...
Men det går inte att påverka då.
Nej, jag hoppas inte det. Nej. Verkligen inte det. nej. Och då jag tycker också det här liksom vad man vinner och vad man förlorar. Ja. Liksom. Mm. Och det är klart att det kanske finns folk... man har ju också försökt följa mönstren då, med vilka som tackar ja och inte. Sådär, om det finns några som är i riskgrupp så att säga. Liksom, och sådär. Ofta är det ju... Ja, när det gäller spelare, det spelar i lägre nivåer eller som har varit på högre nivåer på väg ner och sådär. Och domare, det är ofta domare från länder där man har det lite kärvt. Där pengar betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket liksom och sådär.
Vad tjänar du på en VM?
Ja, någonting tjänar jag. Jag vet faktiskt inte alls. Vi får en form av ersättning för att vi har tagit oss till VM. Mm. Men hur mycket har jag faktiskt inte i ärlighet.
Får en VM-bonus, men du vet inte hur mycket semesterpengar blir. Liksom.
Nej,
sorry, jag kommer inte hem med så mycket.
Det blev ingenting i år.
Det blev ingen liksom. Resa.
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det får jag väl förmodligen reda på. När jag
men sen får du upp hela och resa och allting.
Ja, jag får ja, precis. Mm. Som en dagsarvode kan man säga också. Man får en summa för att man har tagit sig dit och sen får man ett arvode för varje dag som man är kvar.
Är det också prestationsbaserat att man får mer om man dömer en final?
Nej, ingenting för matcherna utan har du en final har du däremot varit där i fler dagar. Mm. Så kan man säga. Men vad, summan kan jag faktiskt helt ärligt säga att det har jag ingen aning om. Vilket också kanske betyder att man inte dömer för pengar på den här nivån heller. Det är liksom inte några don't quit your daytime job, säger jag som nu har detta som ett jobb. Men jag hade inte kunnat leva på det. Nej. Inte en chans.
Men Jonas Eriksson kan leva på det.
Jonas Eriksson är också proffsdomare helt och hållet i Sverige. Sen har ju de helt andra ersättningar än vad vi har både i Europa och i världen. Mm. Men de har också sjukt mycket mer press än vad vi har från alla håll och kanter.
Ja, du känner det att herrarna har...
Ja, men alltså de har ju helt annan mediebevakning. De har ju, alltså, de har ju ett högre tryck i Sverige.
Och just media så får ni inte prata med oss. Är det bra det att man inte behöver liksom hamna i situationen när man ska diskutera och uttala sig?
Det är på ett sätt är det bra. Alltså det grunden är ju att vi ska koncentrera oss på det vi håller på med och inte bli störda av en massa saker. Vilket gör att skulle det vara så att någon media skulle vilja prata med oss, då måste det gå via FIFA Communications. Och då kan de säga ja eller nej till det. Sen finns det ju någon form av mediedag och sådana saker då. Men till och med minsta lilla fråga måste jag gå, alltså kommer det en fråga till mig personligen på min mailadress, så måste jag fråga FIFA Communications om det är okej att svara på det. Även om det bara skulle vara så här: hej, vi ska kommentera här på Eurosport, har du lite bakgrundsfakta till mig? Vad jobbar du med? Mm. Ja, inte ens det, utan jag måste igenom för att se så att det funkar. Men på ett sätt kan jag faktiskt tycka att det är bra för att det snor en del fokus ifrån det man håller på med. Och också en del är inte heller så bekväma och har ingen som helst träning. Vi får ju ändå dock lite medieträning, så är det. Det är inte jättemycket, men och då ser man ju lätt att vissa är ju väldigt, väldigt obekväma. Och är helt liksom stela och kan också är väldigt rädda och bara kväka ur sig grodor. Och då är det bättre att vi inte svarar på det.
Du har känts väldigt bekväm.
Ja, det är lätt att vara bekväm här.
Ja, det är lätt. Ja, vi har suttit här lite relax tillbaka utåt. Och jag kan bara säga lycka till. Ja, jag vet inte om jag ska hoppas på att du får en final, för då går inte Sverige dit. Men det kan vara bra om att komma långt i turneringen.
Så ja, det kan vara roligt i alla fall.
Tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Thank you.